Hej, det här är podcasten Livet i landet. Jag heter Linda Thulin och här tar jag reda på hur människorna som bor i det här landet egentligen har det. För efter 25 år som nyhetsjournalist på radio så upptäckte jag att det var det jag allra mest ville veta. För vi får verkligen vår beskärda del av nyhetshändelser, kändisintervjuer, tillrättalagda sociala medieflöden och högljudda åsikter om allt mellan himmel och jord. Men hur har vi det i våra vanliga vardagliga liv där ute? Vad gör folk? Vilka är de? Vad är mest angeläget i deras liv? Sånt säger också någonting om det samhälle vi har. Och det är det jag vill fånga i den här podden. I max en timme sitter jag vid olika köksbord och intervjuar vänner och bekanta, kända och okända. Ibland kan du känna igen dig, ibland inte. Ibland kan du kanske inspireras, eller inte. Här är veckans avsnitt. I det här avsnittet träffar jag en person som jag har lärt känna ganska nyligen, efter att jag flyttade hem till Halmstad från Stockholm. Martin Nilsson är trebarnspappa och psykologilärare, men allra mest känd för att vara minnesmästare. Som det har han tävlat i TV4s Talang, skrivit en bok och medverkat i mängder av intervjuer. Själv lärde jag känna honom när jag gästade den podd som han och några till gör om Halmstad bollklubb. Det visade sig att Martin och jag hade mer än bara fotbollsintresset gemensamt och att prata med honom ger alltid nya perspektiv på livet och den tid vi lever i. Vårt samtal spelades in vid mitt köksbord i Halmstad den sista september, ett datum som inte helt saknar betydelse i sammanhanget.
Jag måste ändå börja med att joggade du hit?
Ja, det gjorde jag och det är ju en historia för sig och jag antar att vi kommer komma in på en del personlighetsdrag idag. Och det här är väl någonstans i kärnan av det. Inte just att jag sprang, men vad det symboliserar.
Vad symboliserar det då?
Nej, men det är ju att det är ju en längre historia då. Och den här längre historien går ut på att jag har under en period kommit tillbaka från att ha liksom skadat foten. I min sån här träningsklocka så finns det en utmaningsfunktion. Och den utmaningsfunktionen så har jag knappat in att mellan juli, augusti och september, eller de tre månaderna, ska jag springa 30 mil. Och fram till idag hade jag sprungit 29 och idag är sista dagen av utmaningen. Och i mitt liv så finns det inte utrymme för att misslyckas med sånt. Utan den jag är kräver att man gör de här sakerna om man har bestämt sig för dem.
Så idag går du i mål i det?
Idag går jag i mål och nu har jag efter den här intervjun 3 kilometer kvar.
Men det är vad du har hem ungefär, va?
Ja.
För vet du vad jag trodde? Jag trodde att det var ditt sätt att maxa för att du har ett så fruktansvärt späckat schema. Och gör så många olika parallella saker och pendlar till jobbet i Lund från Halmstad och allt vad det nu är. Så att jag vill ju gärna snacka lite grann om hur du liksom förhåller dig till allt det där späckade. Så jag tänkte det var ett sätt att någonstans bara hinna flera saker samtidigt.
Ja, men det är ju den enda lösningen, den enda tiden idag där det fanns att göra det som jag har lovat mig själv att inte misslyckas med. Det var nu. Så att jag sprang här ute fram tills det var absolut sista sekunden att knacka på din dörr. Som jag inte hittade.
För jag stod på balkongen och skulle guida dig. Jag bara, du behöver inte springa, Martin, säger jag. Du bara, du kommer förstå och sen varför jag gör det. Ja, det var roligt. Det är väldigt typiskt, det gissar jag.
Ja, det får man säga.
Du och jag har ju känt varandra, eller vad man ska säga. Jag lärde känna varandra för ungefär ett halvår sedan. Nej, det är snart ett år sedan. När jag var med i din podd.
Just det.
Ja. Eller din, er podd. Men vi känner inte varandra jätteväl. Men vi har gjort lite grejer ihop och så. Och den bilden som jag har av dig är att jag hade klarat en vecka med ditt liv, tror jag.
Ja, ja, det kan man nog säga är en, vad ska man säga, det är så här, det är som att ta väldigt mycket droger, som blir en väldigt konstig referens i det här, att man måste bygga upp en viss tolerans. Ingen kan liksom leva Keith Richards liv liksom direkt. Och så är det nog, det är ganska extremt på många sätt. Och det är väl en del av de sakerna som jag har funderat över sista halvåret, hur alla de där pusselbitarna ska gå ihop och hur de agerar sinsemellan, därför att vissa av dem kan man maximera, men vissa maximeras på ett annat sätt, och det är tankar som har vuxit fram.
Kan du beskriva lite grann vilka pusselbitar ditt liv består av idag?
Ja, men om man börjar så har jag ju 3 barn, varav den yngsta är 5 och den äldsta är 15, och en sambo och bor i Halmstad. Så långt så delar jag väl samma livspussel som många andra gör, det vill säga få ihop det med familjeliv. Men utöver det så har jag ju då ett jobb i Lund som kräver att jag sitter på tåget 10 timmar i veckan för att ta mig fram och tillbaka. Och det är klart att det ibland skapa stress med ett tågsystem i Sverige som fungerar ungefär så som ni läser om i tidningarna. Det är slitigt ibland när det inte liksom fungerar. Utöver det så driver jag också ett eget företag som föreläsare och numera författare. Så skrivit bok och ut och pratar om den och pratar framförallt om hur man kan träna minnet, som jag antar vi kommer komma in på lite mer. Men det hör ju ihop med alla de här sakerna, mitt jobb som psykologilärare och att jag också då började minnesträna. Allt det där hänger ihop. Och utöver det så gör jag ju också en podd med HBK i fokus, ett avsnitt i veckan. Och förbereder en annan podd och håller på att förbereda eventuellt kanske en tv-satsning och kanske en annan bok och ett större samarbete med ett stort skolföretag, hur man kan få ut det här på bredare front. Så väldigt många trådar och bollar, ja.
Och parallellen jag drar då, den är ju, jag har ju då din bok ligger på i min bokhylla i den här högen med böcker som jag började på, som jag sen aldrig blev färdig att läsa färdigt. Inte för att det är något fel på böckerna, utan för att det är fel på mig. Hur som helst så tänker jag så här, att för mig så var det att läsa den boken inte så mycket om minnestekniker i sig, utan att, om livsförändringar och att liksom, ta sig an en utmaning i livet och hur man liksom genomför den. Och då tänker jag att nu står du inför en ny sån utmaning som handlar om att hur ska jag liksom hinna med allting som jag vill och har möjlighet att göra i livet. Har jag rätt då?
Ja, men så kan man nog säga att det definitivt är det. Och det är ju där tankarna definitivt har kretsat. Och det jag har slagits av är väl, så länge det handlar om saker som talangutmaningarna, där jag fysiskt nästan höll på att dö faktiskt, därför att det var så liksom mycket att göra. Det var den största press jag har upplevt. Och det kanske man inte märker när man sitter och tittar på ett underhållningsprogram så här på TV4. Men min uppgift som jag fick till finalen var alltså att på 2 veckor lära mig namnet på 3000 kändisar, var de satt på en viss arena och deras personnummer. Och den mängden information gjorde att det snurrade så mycket i huvudet att det nästan inte gick att... Men det var som att kroppen glömde bort att andas. Alltså att det började liksom bli riktigt, det gjorde ont på ställen i kroppen. Och det var liksom, jag har inte pratat så mycket om det här innan, men det var rätt plågsamt faktiskt. Och jag läste om sådär schackmästare från tidigt 1900-tal som spelade såhär simultanschack med ögonbindel. Och det förbjöd man ju sen, för att det var ju några som dog, för att tankarna kunde inte sluta snurra. Och där började, det låg jag tänkte på natten efter finalen, att ja, men det måste ha varit så här de kände, för att det bara liksom virvlade runt. Och det födde ju tankar om liksom hur långt kan man pressa sig själv mentalt. Då hade jag även tränat väldigt mycket fysiskt, så de här sakerna hänger ihop. Jag hade inte klarat av att göra de här sakerna om jag inte också hade tränat fysiskt. Men sen är det ju så att de här sakerna som rör familj och vänner och umgänge, de kräver ju inte bara att man maximerar liksom och trycker in så mycket som möjligt på 2 veckor.
Det är inte bara kvantitet där. Nej, på något vis.
Precis, och det är väl den mixen som jag har tänkt på just när det gäller tid. Att i den ena så handlar det om att fylla tid med luckor och luft för att det ska kunna uppstå närhet och liksom, ja, men det man vill ha ut av livet och relationer. Medan de andra sakerna då, så fort det är klart, då ska man liksom kasta sig ner och vara hyperfokuserad och få gjort så mycket som möjligt på kort tid, vilket jag också är väldigt bra på och har liksom en väldigt stark utvecklad förmåga att göra. Men det är balansen mellan de två, att hitta den, det är årets utmaning.
Och att förstå vad som är vad då, eller?
Ja, precis. Och att kunna växla, för att det är så väldigt lätt att när man har gjort, och det vet väl alla som har varit inne i en bubbla, man är stressad, man har en deadline med någonting som man ska göra, och nu vill, det kan ju vara vad som helst, som att fixa trädgården, eller man håller på med en bra bok, eller man har mycket på jobbet. Det spelar inte så stor roll vad det är, men just det där att släppa det då och då vara redo för liksom lugn eller lösa liksom något annat och vara liksom där. Det tycker jag är svårigheten, för det blir ju väldigt lätt ytterligare en sak som ska checkas av.
Ja, och så har man det samma förväntan på samma effektivitet och tempo innan barnen ska ta på sig vinteroverallen till exempel.
Eller ja, precis. Så det har ju verkligen varit en sån en lärdom. Det är väldigt enkelt då, att när man ska lämna på förskolan, att då inte göra det till en sak bara som ska checkas av, utan nu mera har jag liksom 4 gånger längre tid och sidosatt för den uppgiften, bara för att jag tänker att den kan liksom fyllas med de mest fantastiska samtal. Det blir liksom spännande och det ska bli roligt. Roligt är fel ord, för det behöver inte vara så roligt hela tiden. Men det är bara att det finns tid för att det kan gå fel utan att man ska liksom bli stressad och börja liksom höja rösten och temperaturen inombords. Det är väl mest det. Så att det blir en,
och det finns utrymme för att någonting kan hända där som man inte kan förutse, som man behöver ha liksom lite marginal för.
Och det intressanta med alla de andra sakerna, så älskar jag när det inte finns någon marginal. Det är just den, att vara utan livlina, som gör att jag verkligen drivs och triggas i mina andra intressen. Som till exempel att skriva en bok. Då hade jag ju ålagt mig själv att skriva 1000 ord om dagen. Det var liksom min kvot. Det är så jag ska skriva den här boken. Och i början var ju det plågsamt. Och jag skrev ju bara på tåget. Det var den tiden jag hade. Skrivit 1000 ord. Jag kom inte upp i det. Jag var uppe i 700. Och då fick jag inte gå av i Lund. Jag får inte gå av det här tåget för jag har skrivit klart. Så fungerar min hjärna.
Jag blev helt svettig.
Så i Köpenhamn, då var jag färdig. Så då fick jag ju hoppa på ett nytt tåg tillbaka till Lund. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt mina elever och kompensera dem genom att lägga in en extra lektion. Jag skrev ju till dem först att jag inte skulle komma, såklart. Men nej, jag får skylla mig själv. Löser du inte detta, då blir livet jobbigt. Och sen gång på gång, när den liksom satt den regeln för mig själv, ja, det var ju väldigt lätt att leva upp till. Och sen blev det nästan så att de här 1000 orden producerade så snabbt att jag började sudda i dem. Så då blev ju den gränsen jobbig. Då var det inte minst 1000, utan nu var det. Du måste sluta när du har skrivit 1000. Då blev ju det jobbigt. För det gick så lätt när man hade den rutinen och vanan och hjärnan bara jobbade på när jag inte höll på med det. Så, ja.
Det här är jättespännande ur mitt eget perspektiv också. För jag har jobbat med direktsänd radio i 25 år. Med dagliga deadlines mer eller mindre. Och slutade med det för ungefär 2 år sedan. Och det har ju revolutionerat mitt liv. Och det var ju inte så nödvändigtvis så bra för min hälsa att ha det så. Men när jag då plötsligt finns i ett liv där jag inte måste prestera. För det handlar ju lite grann om att också mycket faktainhämtning då, va. Det var ju maxa hela tiden. Och jag hade inte marginaler för att jag ringde någon och skulle boka någon. Som sa, jag kan på tisdag nästa vecka. Nej, jag behöver att du kan om 2 timmar. Och så vara i den typen av tidsperspektiv konstant. Och sen när jag lämnade det, och så upptäckte jag vad som hände med mitt liv. Och i många sammanhang så mycket mer effektiv och så mycket mer kvalitativt bra grejer jag gör. För att jag kanske i 3 timmar har legat på soffan och bara haft någon slags annat luft i systemet. Så jag har också tänkt mycket på vad det innebär liksom att maxa tiden. För att vi gör ju det väldigt mycket idag.
Ja, men det gör vi ju, och nu låter det definitivt som att jag inte alls kanske ligger på soffan eller låter tankarna svära iväg. Men det jag ska säga, det är saker som jag tycker är väldigt, väldigt viktiga. Jag tror att jag gör dem för lite, men en av de saker som jag kan sörja lite när jag pratar med mina elever till exempel, som ju är, ja, man kan inte ens säga att de har en mobiltelefon längre, de har en liten längre arm än oss andra för den sitter liksom fast där. Och det är att man är så uppkopplad att man har aldrig den där stunden av tråkighet när tankarna kommer. Man dagdrömmer inte längre. Och vi pratade om det för ett tag sedan, hur mycket man dagdrömde bort av sin ungdomstid och studietid. Där man bara låg liksom och tänkte på vad man ville göra, vad man skulle göra. Eller bara någon så här fantasi, tänk om det var på det här sättet. Men det är
så många tråkiga jobbdagar man tog sig igenom när man var tonåring genom att göra det till exempel.
Lätt, ja. Stark igenkänning på den.
Ja, just det. Det gör man. Men har du pratat, alltså, gör inte eleverna det längre?
Nej, de gör inte det. Utan då är det att då tar man upp telefonen istället och så scrollar man igenom TikTok eller Snapchat eller vad det nu är. Så att det är utrymmet. Alltså det finns säkert ungdomar som gör det. Men jag upplever i samtal med yngre människor att det är, de vet nästan inte vad det är, för man har aldrig den typen av hjärntomhet eller vad man ska säga. Nej. Så det utrymmet dyker aldrig riktigt upp.
Nej, det är nog så. Det är spännande. Jag tänkte jag skulle bara också fråga, när du då säger det här med de 1000 tecknarna som du bestämde, eller då de här, hur många mil sa du hade sprungit nu då?
Ja, 30 mil 30, på 3 månader.
Snart i alla fall, ja. om några kilometer. För jag upptäckte då när jag hade för mycket för mig och blev uppstressad att jag behövde göra precis tvärtom. Alltså fort någon ger mig ett kvantitativt mål så liksom fuckar jag upp det på 2 dagar. Jag måste verkligen känna att jag gör det här för att det är roligt. Jag gör det här utan prestationskrav. Jag gör det här utan att någon sitter och säger, nu har du inte nått upp till ditt mål. Då händer det grejer hos mig. Alltså det är helt, jag tänker det är olika typer av personligheter.
Ja, men det är det säkert. Jag är ju väldigt tävlingsinriktad rent liksom i grunden. Jag älskar ju, inte kanske just att mäta, men jag kan tycka att många saker blir liksom bättre för mig om jag får tydligt bevis på att det har skett. Och det är ingenting som säger att de 1000 orden jag har skrivit var bra eller dåliga. Men när jag inte ålade mig något sånt, utan bara tänkte att jag ska sätta mig och så på ren inspiration skriva den här boken, då hände ingenting. Jag satt med samma rad och liksom formulerade om och smakade på den och försökte liksom känna, vad är en bra öppningsrad? Hur beskriver man den här tanken på bästa sätt? Och kom verkligen ingenstans. Så det var inte förrän jag bestämde att det här måste bli en viss mängd nu, inte på sikt. För att det ska bli en hel bok, och det var ju läskigt i sig, att, för det är ju ett kvantitativt mått hur man än vänder och vrider på det. Men det var så abstrakt och diffust att det skulle bli 300 sidor. Men de där 1000 orden, det såg man ju liksom ord för ord att nu är det 998 kvar, 997. Och det gav mig någon slags piska för att komma över ett steg. Så det var för att starta kreativiteten. Så för mig blev det liksom en för stor press helt enkelt när jag tog väck den.
Ja.
Att då blev varje sak så viktig, för att då kunde jag sitta med den hur länge som helst. Så det drev liksom inte på mig alls.
Men det är intressant, för jag tänker att det visar ju också hur viktigt det är att förstå vilken slags människa man själv är. När vi lever i den här tiden som är så stressad med så mycket möjligheter, så om man tror att man är en sorts människa och lever på det sättet och ser man något annat, det är då man liksom bäddar för att liksom falla ihop, tänker jag.
Ja, precis. Nu har jag pratat med ganska många författare om det här, sådana här processer. Jag är precis hemkommen från bokmässan när det här spelas in. Och då var det ju intressant. En av de roligaste berättelserna om det var någon som hade läst om Jens Lapidus, som hade sagt att han hade bara fått skrivkramp en enda gång i livet. Och det var när han sa upp sig från sitt jobb som jurist och helt plötsligt skulle skriva på heltid. Och där kan jag liksom relatera till att så länge jag har alla de här sakerna som skapar små luckor av öppningar, då måste det ju hända i den öppningen, och det är liksom bra för mig. Därför att när jag får för mycket tid, då gör jag liksom ingenting, och det kan ju vara skönt för mig, men jag tycker nog att jag trivs bättre med vem jag är, tar bättre beslut, jag fungerar bättre helt enkelt när det är neddelat i mindre hanterbara delar. Så det behöver inte vara att alla de ska fyllas med maximala upplevelser eller deadlines, men bara att det finns ett slut på, och ja, livet är ju kort nog som det är, men det behöver ändå delas in i ännu mindre enheter för att jag ska funka.
Just det där har du och jag snackat om någon gång innan. Det har jag märkt att jag gör också. Skapar liksom strukturer inom dagen, att med så mycket tid ungefär för detta, och sen så lite, så att man liksom vet precis hur länge man ska göra de olika sakerna, för då klarar man av att vara mer effektiv.
Mm. Ja, exakt.
Du har ju som sagt pratat jättemycket om det här med minnesteknikerna, och det är det du är mest känd för, det är det du har skrivit boken om och så, även om det som sagt också handlar ganska mycket om personlig utveckling. Men nu när du håller på och gör andra saker och har nya projekt på gång, är det också kopplat till det, eller hänger det mer ihop med liksom saker som har fötts ut av det och lite sånt som vi pratar om nu, eller vad är det då?
Nej, men det handlar väl fortfarande mest om minnet så, men sen så blir ju det där en växande boll efterhand som man själv lär sig mer, och det gör ju också att det blir fler frågor från människor i utkanten av det som var intresset från början. Så det som började som ren minnesteknik blev ju studieteknik, började handla om vanor kanske i en liksom ett större perspektiv, som det kan ju handla om allt från ekonomi till kost, eller bara rent liksom hur man ska hitta tid för att dagdrömma och vilken liksom vana man behöver göra och hur man ska få nå det där som man vill kunna utveckla någon gång i framtiden. Så ja, det kretsar ju fortfarande kring psykologi och personlig utveckling, men det har väl blivit ett större anslag än bara strikt minnesteknik, skulle jag säga.
För det här gör ju också mig så skärrad varje gång vi pratar om det här. Och jag minns att vi snackade om det när du hade releasefesten här med Halmstad på din bok och sådär. Varje artikel jag har läst och varje gång jag hör dig prata, jag har gjort det några gånger, så blir det bara kaos i mitt huvud när jag ska försöka fatta de här minnesteknikerna. Både att förstå hur det hänger ihop, men också då, och nu släpper jag ut katten ur bägen, varför? Alltså jag blir så här, allt det här runt omkring som du pratar om, och att liksom sätta upp ett mål och hur det hänger ihop i det stora hela, det tycker jag är superfascinerande. Men själva grejen med att komma ihåg alla de här sakerna och allt man måste komma ihåg för att sen komma ihåg. Alltså, jag har inte en hjärna som är konstruerad för det som det känns. Nu vet jag ju precis vad du kommer att säga, att det skulle du kunna ha om det hade tränat. Men därför så blir jag fascinerad över att intresset är så stort för det här. För jag har själv lite svårt för att liksom fatta grejen, om jag ska vara fullständigt ärlig.
Ja, precis. Och så länge man bara tänker att det handlar om minnet, så är det ju lite som någon nördig sido... Ja, vad ska man säga? Alltså det är någon perifär verksamhet.
Ja, det är lite eljest
nästan. Ja, precis. Så. Men då blir det bara tillbaka i siffror eller rabbla upp en massa saker. Men det jag insåg när jag testade de här sakerna första gången, det var ju fascinationen just för, oj, kan man samla på sig alla de här sakerna? Så då var det just det här nördiga intresset som lockade in mig. Men det jag insåg sen var ju att alla de här, alltså alla våra minnen, allt jag är ju kopplingar mellan saker och företeelser. Och ju fler sådana kopplingar jag skapar, ju större blir den här upplevelsehorisonten. Så det här har ju skapat en möjlighet för mig att vara mer närvarande. Det har skapat en möjlighet för mig att ta bättre beslut. Det hänger ihop med att jag var ute och sprang den här milen idag innan vi kom hit. Det hade jag aldrig gjort om jag inte hade minnestränat. För minnestränat tränade upp det pannbenet som gjorde att jag ville slutföra den här utmaningen. Så att jag mår bättre, så att jag är starkare. Så kan jag de andra sakerna åka med när barnen vill klättra på mig eller spela fotboll. Alltså alla de här sakerna sitter ihop i en jättelång stort paket.
Varför måste man gå omvägen via de här konstiga minnesteknikerna?
Om man smartare än mig behöver man kanske inte det. Då bara går man rätt in på det direkt. Nej, men det var liksom uppvaknande. Det gav mig systemet och strukturen för att få alla de andra bitarna på plats. Lite som att stå där på gymmet och lyfta vikter. Varför måste man göra det? För att sen kunna liksom rädda en människas liv när någon håller på att bli överkörd av en bil. Ja, därför du behöver bli starkare. Och de här minnesteknikerna med alla de här konstiga kopplingarna, de skapar ju en arsenal av, man ska inte prata om krigskopplingen en dag som denna kanske. Men det skapar ju så många verktyg. Det låter trevligare. Lite slentrianmässigt sagt, men som gör att man helt plötsligt kan göra de sakerna som man vill. Och det är väl den känslan. Det är ju liksom en sån mental superkraft att vilken situation jag än kommer hamna i så kan jag liksom möta den med ett lugn. Det spelar ingen roll om det är 10 000 människor som sitter och tittar och jag ska helt plötsligt få ett uppdrag att gå in och prata om energiförsörjningen i, det är ju alla experter på nu, exempel. Kärnfysik, alltså någonting som jag absolut inte egentligen tänkte var min grej eller som jag kunde, men jag kommer att kunna hantera det för jag har liksom en metod för hur jag ska göra. Och jag hade inte kunnat svara på alla frågor, det betyder inte att jag blir expert på en minut, men det ger mig ett lugn och en trygghet för att saker som kanske stressade upp mig som yngre. Åh herregud, på den här tjänsten så måste man kunna den här saken för att få jobbet. Nej, jag ska nog inte söka det. Nu har jag en inställning att än, verkligen. Och det skulle inte ta mig lång tid. Det är som en känsla av att allting plötsligt är möjligt. Och nu börjar det ju låta som någon slags amerikansk väckelsepredikant. Nej. Men det är väl bara en slags, det är så starkt knutet nu till vem jag är och att jag skulle kunna klara de här sakerna, så att det ger ju mig ett lugn inför det mesta faktiskt.
Du kommer som sagt ganska nyligen hem från bokmässan när vi spelar in, och du har varit ute väldigt mycket föreläst nu senaste, när det nu var boken kom, halvåret, några månader i alla fall. Är du förvånad över att intresset är så stort?
Nej, förvånad ska jag faktiskt inte säga, men det var ju lite kul när jag var på bokmässan och träffade några av Sveriges absolut mest välrenommerade författare, och de höjde på ögonbrynen och sa: herregud, vilket genomslag du har haft, dig har man sett överallt. Så tänkte man, fast det är ju dig jag har sett överallt. Ja, då gick det liksom upp för mig att vilket genomslag vissa av de här kanalerna har och vissa av de här sakerna har. Och det var inte riktigt uppenbart för mig tidigare att intresset fanns. Det har jag ju märkt när jag är ute och träffar människor, och att många är nyfikna. Och jag har ju fortfarande inte träffat någon som har liksom varit kritisk eller vad man ska säga. Alltså det är ju, idag får man ju, så fort man blir en offentlig person i minsta liksom, ja, vad den handlar om, så är ju alltid någon som har en avig åsikt och tycker, varför ska den göra det, eller är det inte bättre om man gör sig eller så. Men jag måste säga att jag faktiskt varit helt befriat från liksom negativa upplevelser när det gäller det där. Det har varit någon som sa, jag bryr mig inte. Nej.
Eller som jag då, jag fattar inte grejer.
Nej, jag fattar inte. Det upplever jag ju liksom inte som en kritik, utan då tänker jag ju ännu. Men det är liksom ingen som har sagt, du är ju helt dum i huvudet som håller på med det här, punkt. Och sen går man därifrån och är arg. Alltså det är ju, ja, om man tänker på allt hat som finns idag på sociala medier och så vidare, så är det ju väldigt tacksamt att ha sluppit den baksidan.
Men annars undrar jag lite grann då, för som sagt, du har ju verkligen fått ett stort genomslag, tror jag. Långt innan jag visste vem du var, var jag ute på stan med ett av barnen i mitt liv. Och han vände sig om och så började han viska, det var han. Jag bara, vem var det? Eftersom jag inte såg Talang så visste inte jag detta då. Så att jag förstår ju liksom att det har blivit en väldigt stor förändring för dig. Hur har det påverkat dig?
Jag kan säga att jag är väldigt glad att livet inte är som det var första månaden efter Talang sändes. Därför att då blev jag verkligen igenkänd överallt. Och jag som psykologilärare har ju ett rätt stort intresse av att studera människor. Så jag har ju alltid så här obehindrat bara kunnat titta på människor. Nu märkte jag att så fort jag liksom tittade på någon så tittade de tillbaks. Och det var ju liksom ett tecken på att någonting hade ändrats väldigt snabbt. Och då blev det helt plötsligt väldigt jobbigt. Så då blev man en sån där konstig filur som går nästan med näsan i vädret för att man skulle slippa och liksom möta folks... Det var jobbigt att känna sig studerad. Jag vill ju vara den som studerar och funderar. Men nu blev det liksom var som att sot hade bytt plats.
Hur mycket minnesutmaningar får du när du möter folk på stan?
Nej, inte så mycket på stan, men visst, det händer ju då och då att någon säger, kommer du ihåg vad jag heter? Vi träffades för 3 år sedan, då sa jag vad jag hette, vi har inte sett sedan dess. Ja, nej, antagligen inte. Men nej, inte så där folk jag möter på stan, men nästan varje framträdande så är det någon typ av demonstration. Och det fascinerar mig eftersom det har varit rätt många år när människor ändå har visat de här sakerna. Att det fortsätter vara så fascinerande. Det är ju ingen som ber Mondo så här, du, vi har faktiskt satt upp en liten stavhoppsgrop här inne i tv-studion. Du skulle inte kunna bjuda på ett hopp.
Ja, du vet, vi vet att du kan det här nu. Vi behöver inte att du bevisar det.
Precis.
En gång till.
Men det är liksom ändå den här fascinationen. Jo, men vi tänkte ändå det hade varit kul om, ja, eller inte så. Så någon gång har jag ju vänt på det. Jag var med i radio i Skåne. Vad heter det? P4 Malmöhus. Och då vände vi faktiskt på det. Så att de ville att jag skulle memorera ett nyhets... Så här, vad heter det? Ekot. Mm. Alla nyheterna som skulle bara flimra förbi. Men då vände vi faktiskt på det. Så jag lärde reportern hur hon skulle göra. Och så gjorde hon det. Och det visade sig att hon kunde återberätta hela Ekot efter. Och det var ju så här... fjäder i hatten.
Hur reagerade hon på det?
Ja, men de frågade henne innan. Men
jag menar, blev hon förvånad själv av att hon klarade av det?
Ja, det blev hon definitivt. Och då var det att det var med 5 stora nyheter. Hon kunde redogöra för alla 5 och visste exakt hur många miljoner det var som satsades på något, hur många personer som hade liksom drabbats av något och ordningen på nyheterna. Och, ja. Och det är sådär, man tänker kanske inte alltid, för ibland så man bara lyssnar ju på det nästan som ett akvarium. Och har man inte tänkt på det, ja, då går man antagligen efter att det var någonting om Ukraina, tror jag. Det brukar vara det. Men nu var det ju helt plötsligt, nej, men med säkerhet vet jag att först pratade om det och sen om det. Och den där känslan, det händer någonting när man så där inser att så här brukar det inte vara. Det där vill jag ha mer av. Och det är en cool känsla.
Jag förstår. Du och jag har ju ett annat gemensamt intresse, nämligen hårdrocksmusik. Och vi träffades ju i det sammanhanget när jag sände radio från Sweden Rock Festival och du var med i vår sändning och skulle, du fick en utmaning att du skulle memorera ett legendariskt Iron Maiden-omslag. Och då vet jag också att du sa till mig att vara hårdrockare och vara bra på minne är väldigt bra. Kan inte du utveckla det?
Jo, men hårdrocken har väl mer än någon annan genre just det här kunskapshetsen. Det är så starkt förknippat med autenticitet att vara hårdrockare. Man är livrädd för falska hårdrockare. Bandet Manowar har väl gjort en hel karriär på att liksom säga death to posers och death to false metal. Alltså om du inte är en riktig hårdrockare så då ska du liksom inte, då hör du inte hemma. Och vad är riktig hårdrockare? Men det är ju någon som anammar kulturen, som vet saker. Det är kunskap som nyckel till gemenskapen. Och ja, det hänger ju säkert ihop med hela det här intresset som jag har. Och ett av mina första hårdrocksminnen var när jag var på ett här CSV-läger och en av ledarna i bussen, kommer jag ihåg, han var ju säkert 15 då, själv om man var 11, men man tyckte han var ju den stora auktoriteten. Han var ju hårdrockare. Och jag vet att han satt och pratade om att han gillade Def Leppard. Hysteria hade precis släppts. Och jag satt och tänkte på det här. Ja, jag gillar ju också den. Och så sa jag också så här dumdristigt. Ja, jag är ett fan av Def Leppard. Och då vänder han sig om och så säger han med sina solglasögon på: om man är ett fan så kan man alltid räkna upp minst 10 låtar med bandet. Och då kunde jag bara 3 av Def Leppard. Och den där känslan har liksom suttit i. Du ska kunna 10 låtar. Det har liksom blivit ett, ja, jag vet inte, det kom han väl på i den sekunden. Men för mig har det blivit liksom ett livsmantra. Du är inte ett fan om du inte kan minst 10 låtar med bandet. Och 10 låtar kan ju tycka idag är ett lågt ställt krav.
Ja, beroende på hur många låtar som har gjorts någon gång.
Ja, såklart. Ja. Mm. Men min 12-åriga son som har ett stort hårdrocksintresse och lite av samma fascination för liksom årtal och skivor och sådär. Han blev ju provocerad också av siffran 10 och han tyckte den var Det var liksom en, nej, det är ju en, det är liksom ingen äkthetsgräns, det är ju någon slags skamgräns för inträdesbiljetten. Så här.
Du berättade också att Kiss, som ju är så legendariska, som många människor kan väldigt mycket om, de har ju alla skrivit egna biografier, och det finns ju enormt mycket historia kring Kiss och så. Men man kan ju läsa alla de där böckerna, men man kommer inte ihåg allt som stod där i alla fall. Eller det gör du?
Ja, men det är ju också tur, för de kommer ju inte ihåg det själva. Så det som står i böckerna stämmer ju inte med verkligheten. Sen kan ju det vara intressant ändå, men man ska alltid ta det man läser av Kiss-medlemmarna själva. Det ska man ta med minst en nypa
salt. Ja, det är klart.
Men nej, allting som står där kommer jag inte ihåg. Men om jag skulle vilja det, om det var viktigt för mig, så ja, då hade jag kommit ihåg det. Så att de sakerna som jag verkligen vill ta med mig efteråt, ja, de är liksom sparade. För evigt,
du, nu blev jag också lite nyfiken när du berättade det här att din son hade delade din fascination för det här. För man undrar lite grann just hur pappan Martin blir med det här intresset. Alltså, då menar jag inte hårdrocken utan minnesgrejen och så. Är det en big deal att han också blir likadan?
Nej.
För det här är din yngsta då, eller?
Nej, mitt emellan. Nej, men det är det verkligen inte alls. Utan det är bara snarare att de är ju tre helt olika individer. Och jag har aldrig lagt på dem någonting av vad de ska göra eller hur de ska klara sina studier eller någonting. Däremot kan jag ju liksom behöva bita mig i läppen ibland. För att jag skulle ju vilja visa dem ett enklare sätt att komma ihåg någonting inför ett prov. Men nej, det får komma från dem snarare än att jag ska liksom trycka i det. Ja, men du vet, det finns ett bättre sätt. Då ska du bara göra
men de
här,
vet liksom. Ju att du kan sånt här, men de kommer inte ändå och frågar, eller?
Nej, inte på den nivån, utan då är det nog fortfarande så att det är lättare och roligare att göra det själv. Ah. Så jag hjälper ju dem med läxor och så vidare, men nej, där har jag liksom en gräns. Jag vill inte att det ska bli ett tryck att man måste göra på det sättet. Så att de vet ju ungefär hur man gör och de använder säkert ibland, men det är inte... Nej, där är det bättre att vara förälder och så får det komma naturligt snarare än att jag ska... Nu ska jag berätta för dig exakt hur du ska göra. Alltså det tror jag bara öppnat till att det blir fel.
Och så var det för dig också när det gällde hårdrocken, förstår jag. Att du inte ville pracka på där heller och sen en vacker dag så bara fanns det där ändå.
Ja, men så var det ju. Och det är ju rätt så häftigt. Så det, tack Stranger Things kan man väl säga också. Det har väl förändrat världen för många. Jag tror att det öppnade just det här att de spelade så otroligt mycket hårdrock i den senaste säsongen.
Av tv-serien Stranger Things alltså, ja.
Precis, och då helt plötsligt så blev det ju låtar som släpptes för liksom 40 år sedan har ju rusat upp på topplistorna och spelas mer idag än vad de gjorde när de släpptes på 80-talet. Och då sammanföll ju det med min skivsamling, så att det var ju liksom, helt plötsligt blev ju den väldigt, väldigt högt värderad i hemmet från att ha varit någon obskur företeelse som har stått där. Men det är klart, det har också kommit successivt, för jag skilde mig för 10 år sedan och det var ju, när jag gjorde det så var det väl också med en känsla av att all min tid, på tal om att återvända till det temat, så hade blivit att vara förälder, och det var ju på ett sätt där man bara gör saker för barnen men aldrig visar vem man är. Jag är den som bara tar hand om barnens behov, men vem är jag då? Så känner ni mig ens? Jag är ju här, jag knyter skorna, jag brer mackorna, men liksom, vem är jag? Så det var ju en sån sak som jag bestämde mig väldigt aktivt för när jag skilde mig, att nu inte nu ska jag dra iväg på mina intressen, utan mina intressen ska också synas i det vi gör tillsammans. Så jag började spela vinylskivor hemma när barnen var hemma, började titta på fotboll hemma på tvn när de var med, istället för att säga nej, men ni kan kolla på vad ni vill och så kollar jag på tvn sen, eller vad det nu kunde vara. Så det blev
liksom... Du ville visa dem lite mer vem du var, ja. Mer än att du bara var pappa.
Precis, mm. Och då blev det ju också mycket mer naturligt såklart att de intressena smittade av sig. Men innan var det som att nej, det var viktigt att de skulle hela tiden utveckla sina intressen.
Du får stoppa mig om jag blir för privat med detta nu med. Men jag vill hänga kvar i att du berättade för mig då att den här Stranger Things-kopplingen och med den sonen som då fastnade för det hängde ihop med att han då sa ungefär så här, samtidigt som Kiss är ute på sin sista turné, så säger han någonting i stil med att min högsta önskan i livet, eller det jag önskar mig när jag fyller år eller vad det nu är att få se Kiss. Berätta om det där.
Ja,
hur det blev och hur du reagerade.
Ja, men exakt så var det ju. Och då var jag ju på Sweden Rock och såg, jag hade ingen aning om att Kiss var ute på sin avskedsturné, eller rättare sagt, det visste jag väl, men jag visste inte att den skulle passera de svenska breddgraderna. Och det gjorde den ju veckan efter Sweden Rock, mer eller mindre. Så jag kastade mig hem från Sweden Rock, och min son fyllde ju då år en vecka efter Sweden Rock, och konserten med Kiss var dagen efter han fyllde år.
Först måste vi bara backa bandet. Vad tänkte du när han sa så?
Ja, förlåt. Ja, ja, herregud, det var ju, ja, men då öppnas ju himlens portar. Helt plötsligt så är det ju möjligt att göra alla de där sakerna. Och, ja, men framförallt är det väl känslan av det här är någonting vi skulle kunna göra tillsammans. Och det är väl så när man har barn, så är det så många år av att man kan inte göra samma saker. Alltså du kan inte ha med barnen på alla de här upplevelserna. Men nu fyllde han ju 12 och helt plötsligt så var det ingen åldersgräns på den här konserten. Och helt plötsligt kändes det som att men det här är ju faktiskt fullt möjligt att genomföra. Nej, det var en väldigt, väldigt stark och häftig känsla.
För då började jakten på att få tag på biljett helt
enkelt. Ja, precis. Mm. Och det är ju inte så lätt heller, för att andrahandsmarknaden i Sverige idag gör att du får en digital biljett, men du har ingen aning om du har blivit lurad. Den kan ju ha sålts till 1000 personer. Så att det finns ju ingen riktig säkerhet. Så det var väl egentligen den jobbiga känslan, att jag fick ju tag på biljetter och han fick sin födelsedagspresent. Och dagen efter åker vi upp till Göteborg tillsammans, helladdade för den här upplevelsen. Men det kunde ju blivit med en rätt stor besvikelse.
Hade du mentalt förberett honom på det?
Nej, det hade jag inte. Nej. Jag tänkte att det är bättre att ta, vissa smällar får man ta om de dyker upp. Ja. Men det var en oro hos mig innan vi liksom kom in. Det var det definitivt, men ja, det löste ju sig och blev en fantastisk upplevelse. Så att.
Du, jag tänkte vi skulle också, vi har ju då återkommande frågor som jag ställer till alla. Och de ska vi avrunda med. Men jag tänkte också lite grann så här, om man ska ringa in. Du har berättat en del om liksom vad du gör och sådär, men berätta lite mer om dig själv. Liksom. Vem är hela minnesgrejen, tänker jag?
Ja, men det finns ju röd tråd som löper till varför jag har gjort alla de här sakerna som jag har gjort på senare tid. Och det är ju inte att jag har en specifik talang för att komma ihåg saker. Det är klart att jag satt ju med hela allsvenska maratontabellen 87 och liksom tittade på den maniskt. Så det är klart att jag alltid varit fascinerad av vissa typer av fakta. Men den jag verkligen är ju nyfiken. Alltså jag har aldrig kunnat höra om någonting som någon har berättat utan att, vänta, vad sa du? Det där är lite spännande. Och jag har aldrig fattat om folk som inte vill lära sig saker. Så att för mig är det...
Folk som hör en bra låt på radion och vill inte veta vem som har gjort den.
Ja, den typen av saker. Och för mig var det ju när jag hörde den bra låten, så ville jag ju direkt ha hela diskografin, första demon, och liksom hela tiden gräva mig så djupt man kunde. Så det är liksom en nyfikenhet. Och det i kombination med en envishet som först nu väl har blivit en tillgång. Många gånger i livet har ju den varit en till en nackdel, att man inte kan släppa saker eller att man hakar upp sig på saker. Och bara att man, jag vet att jag har fel, men jag tänker argumentera att jag har rätt ändå.
Jaha.
Alltså, bara stångar mig blodig liksom. Jag ger mig inte. Men det har ju plötsligt blivit saker som man då har med ålderns ödmjukhet, kan man säga så. Nej, men alltså jag stångar ju inte mig blodig i diskussioner längre. Men nu har ju den här envisheten kunnat kanaliseras till någonting jag faktiskt har nytta av istället. Som att springa långt utan att ge upp. Som att ta jättestora minnesprojekt. Eller, oj, hela den här dagen ser rätt tufft ut med alla de här sakerna jag ska göra. Nej, jag ska fixa den. Och så göra det till någonting jag njuter av istället. För det kan ju också låta som, åh gud vad hemskt, alla de här sakerna. Vilken härlig dag det ska bli idag. Tänk att jag får göra alla de här grejerna idag. Ja.
Det hänger ju ihop med, och igen, då säger jag det som har lite stressproblematik i bakgrunden och så, att det är ju verkligen en konst att kunna göra det, som jag märker att nu när jag äger min egen tid och jag har gjort alla val själv, då kan jag känna det på ett annat sätt. När jag, fast jag har väldigt mycket att göra, så kan jag känna den glädjen. Men när jag inte riktigt hade kontroll över det, eller när jag inte kunde äga tiden, då blev jag oerhört stressad av en fullspäckad dag, för att den var så oförutsägbar och vad som helst skulle kunna hända. Så jag tänker att det måste ju ha liksom, den tryggheten som du har i det måste ju göra varje dag mycket lättare att dela med, tänker jag.
Ja, men det gör den. Och det gör den ju hela tiden på kort sikt. Det jag kände i våras, jag räknade ut att jag hade 70 inbokade evenemang, om man räknar in poddinspelningar, föreläsningar, intervjuer, resor, utöver heltidsjobbet och barnen i våras. Och det kände jag ju när sommaren började. Då sa jag liksom stopp min kalender. Samma dag som sommarlovet började hade jag min sista intervju. Så nu gör jag inte mer, nu är det paus. Och då kände jag ju att jag var liksom trött. Så även om jag hade haft fantastiska dagar och verkligen, ja, men levde någonstans min dröm att få göra alla de här, och tacksam för intresset som folk visade och sådär. Så dag efter dag, det lägger ändå liksom på en trötthet där man sen behöver hämta energi på ett annat sätt. Så det var ju också tydligt för mig att, jo, men det här funkar, och med den strategin jag har, och jag har njutit av det, men man kan inte leva hela sitt liv så varje dag ändå. Man måste hitta perioder av liksom återhämtning. Och det födde väl de här tankarna om hur man ska få ihop den här kvalitativa tiden med det kvantitativa trycket.
Ja, för det är det som jag också tänker, för att avrunda den biten, att hur det påverkar dig i din familjesituation och privat, att någonstans brottas du med känslan av att du inte är tillräckligt närvarande för att du måste vara borta ganska mycket, eller är det så att hela det här förhållningssättet som du har gör att du inte behöver ha dåligt samvete fastän att du reser rätt mycket?
Vilken bra fråga. Men dåligt samvete har man väl alltid som förälder och partner och så vidare. Så det har jag ju, men det handlar ju om att försöka ha dialoger om det och sen verkligen med barnen försöka vara närvarande när man är där. Så jag upplever ju inte att jag är borta så mycket längre, och nu under hösten har jag blivit mycket bättre på att men vid något tillfälle så när det gäller liksom podden har jag sagt nej, den här veckan kan jag inte, istället för bara ta på mig vad den som är där hela tiden. Med en del engagemang när folk har frågat om jag kan komma, nej, passar inte den här veckan. Så att jag har liksom försökt att sålla. Och jag har inte varit rädd för att säga nej. Medan i våras så tänkte jag att man måste smida medan hjärnet är varmt. Och det tänker jag väl fortfarande att man måste. Men man behöver inte smida allt.
Nej, just det. Och som sagt, tillbaka till där vi började då. Att om du vet med dig att du förvaltar tiden på rätt sätt och faktiskt är närvarande när du gör de där viktiga sakerna, så kanske inte upplevelsen blir lika stor av att man inte är där.
Nej, precis. Och någonstans så kände jag, jag har precis sett Roadrunner, en dokumentär om Anthony Bourdain som ju är en fransk mästerkock, kan man säga det. Han har också haft massa matlagningsprogram och överhuvudtaget en rätt spännande livsstil där han ju har varit missbrukare i perioder också, men liksom jobbat på de här restaurangerna som man tycker låter fantastiskt. Han har rest världen runt, han har fått liksom provsmaka sig igenom saker, träffat världens mest spännande människor, alltså levt ett drömliv. Hur gick det för honom? Det slutade med att han tog livet av sig och var miserabel och trivdes inte alls. Slutsatsen, alla de saker som du strävar efter och gör, som du tänker är det som ska ge dig lycka, ja, de är ju när saken kommer till, liksom, till en spjutspets inte det som var viktigt, utan då är det ju relationerna, människorna du hade omkring dig och att du verkligen liksom gjorde det du ville med människor som betyder någonting, inte bara att jag nådde den här medaljen eller jag fick den här utmärkelsen. Och det har jag varit väldigt, väldigt påtagligt för mig de senaste åren, att jag jagar inte någon sån specifikt slutmål eller någon status eller någonting sånt. Det är inte det jag jobbar för. Jag jobbar ju för att sprida idéer som jag tror på, men också för att bygga en bättre tillvaro för mig och min familj.
Jag försöker stålsätta mig för att inte ställa nya följdfrågor hela tiden, för då hamnar jag i trubbel. Men nu ska jag plocka fram de här fasta frågorna som jag har klurat lite grann kring. Min tanke är så här, att alla som kommer till den här podden och som sitter med mig runt olika typer av köksbord har ju väldigt olika typer av liv. Samtalen kommer hamna på väldigt olika sätt, för det ska bara vara ett vanligt samtal, inget heltäckande om någonting på något sätt. Men det är rätt roligt att ha några frågor som på något sätt ska säga någonting både om dig som människa, och förhoppningsvis så kommer ditt svar också säga någonting om den tid vi lever i idag. Det är i alla fall min ambition. Och då så har jag en fråga som är: vilken livs... Ja, det här är ju det är ju det vi ändå har pratat om. Men jag ska ställa den ändå. Vilken livsförändring är du mest stolt över?
Ja, nej, men det var väl såklart att gå från den tiden som nyskild, när det handlade om att fylla tiden med någonting, vad som helst. För det kändes som att dagarna var långa och det var väldigt osäkert vart livet var på väg, till att idag stå och kämpa nästan för att hitta tiden, få göra alla de sakerna, träffa alla de människorna och få uppleva allt det som jag hoppas få göra. Det är en rätt så markant förändring på bara, ja, det är 10 år, kan ju låta lång tid, men sakerna som har hänt känns som att det har gått 50.
Vem av dina vänner eller bekanta har ett liv som skiljer sig allra mest från ditt?
Ja, den här frågan har jag ju funderat på. Det är inte helt lätt att svara på, måste jag säga. Men jag skulle nog faktiskt säga just nu, och det är väl aktuellt, då har jag en minnesatletskompis som är från Ukraina och som är på flykt från Ukraina och har varit så under rätt lång tid. Och nu vet vi inte, har inte hört någonting sedan i slutet av sommaren. Och då tänker jag att man blir väldigt tacksam för det livet man lever. Kriget är runt knuten, men väldigt mycket är ju att man ändå sitter och oroar sig för elräkningen nästa månad. Eller det är på kort sikt liksom några svårigheter som är som en liten puckel. Förändrade min livskvalitet på något större sätt? Nej, jag tyckte att det var lite dyrare när jag gick och handlade senast. Men mina problem är ju rätt så överkomliga. Och det menar jag ju inte att alla i Sverige känner på det sättet. Det finns de som redan har vänt på varje krona och har det väldigt tufft. Men jag tillhör inte dem. Mina problem är att jag valde fläskfilé istället för oxfilé. Eller vad man ska säga. Mm. Alltså, och då tänker man, när man har vänner som verkligen går igenom svåra saker på riktigt, då blir man ju väldigt ödmjuk inför de svårigheterna man själv står inför. Det blir liksom så konstigt. Jag menar, han var ju i Sverige och tävlade 2019 i december, och det känns ändå som att det var rätt så nyligen. Vi firade att jag hade blivit svensk mästare och han var liksom ukrainsk mästare. Det var häftigt hur man, även om man levde i olika länder, så förenas man kring ett gemensamt intresse, och så helt plötsligt så rycks den enas villkor upp med rötterna och ingenting finns liksom kvar. Och det kunde ju lika gärna varit en själv. Livet är väldigt, väldigt slumpmässigt på det sättet.
Du, vad är lyx för dig?
Lyx för mig är en dag när hela familjen går till Örjans vall och solen går ner över den östra läktaren och vi sitter ner till kvasterian och ser HBK vinna med 6-0 mot IFK Göteborg.
Nej, men den matchen som vi faktiskt existerade en gång 97, den fick inte dina barn uppleva.
Nej, det fick de inte. Nej, men det är de här, alltså det låter nästan för enkelt, men det är verkligen de här små sakerna. Man gör saker tillsammans. Fortfarande så att jag kan känna att lyx nu är ju att få åka till exempel till Paris, att man känner att det är något man inte har gjort på länge, eller bara Köpenhamn. Men det som har vuxit fram under pandemin, det är, men nej, herregud, bara att få vara tillsammans, åka iväg, vi gör någonting väldigt enkelt, grilla på stranden, så då är jag nöjd faktiskt. Och det är faktiskt lyxigt.
Ja, jag kan förstå det, och jag träffade ju Annemo häromdagen som också pratade om att liksom dricka kaffe på morgonen innan barnen har vaknat, eller om hon verkligen skulle anstränga sig och käka middag ute. Och då kan jag tänka sig att jag förstår det, men jag kan också tänka sig att vi lever också i en tid där, även om man hade sagt så här 3 veckor på Maldiverna och hade velat det, hade man kunnat säga det? Och så lever vi inte i en tid där man liksom knappt ens ska, det är knappt okej att uppskatta den typen av lyx som man kanske såg fram emot för 20 år sedan.
Okay. Ja, nej, fast jag hade nog inte haft något problem med det. Vi har pratat om att åka till USA till sommaren till exempel, hälsa på, vi har ju släktingar där hos min sambos familj, bor ju till stora delar fortfarande i USA till exempel. Och det hade varit lyxigt, vi har inte varit över tillsammans med barn och sådär. Men det är väl lyxigt på ett sätt, men jag tänker nog att lyx för mig har liksom ändrat lite betydelse. Men herregud, det är klart att lyx för mig, jag var på Noma för 11 år sedan, skulle inte ha någonting emot att åka tillbaka.
Vad såg du att det var, sa du?
Världens bästa restaurang i Köpenhamn. Aha. Avsmakningsmeny för 7000. Alltså en kväll och sen så liksom får man, ja, men det är ju inte en matupplevelse, det är ju en upplevelse som förändrar liksom ditt sinne. Och jag tänker ju fortfarande och pratar fortfarande med de som var med och åt där för många år sedan, om de rätterna vi åt och de upplevelserna, hur det helt förändrade min syn på mat. Och det är ju lyx att vidga sina liksom perspektiv.
Alltså du har så, båda de aspekterna.
Ja, men så lyx kan definitivt vara många olika saker, men det första som dök upp, det hängde väl ihop med det här vi har pratat om med tid, och att faktiskt ha, det är ingenting som trycker på, utan man har den här tiden tillsammans.
Du, sen undrar jag också vad du gör när du har en timme över. Det blir ju spännande med någon som har ditt perspektiv på tid.
Ja, men om jag har en timme över, då vill jag lära mig någonting. Så ofta läser jag ju. Men lika gärna så kan jag ju bara sitta och tänka igenom någonting som jag har lärt mig. Jag älskar ju att återbesöka de sakerna. Och det är väl någonting som har hänt med de här minnesteknikerna. Att innan så kanske man inte satt och tänkte på, vad vet jag egentligen om Henrik den åttonde? Men nu kan jag ju liksom triggas av att gå igenom de här sakerna som jag memorerar, så att man upplever det som att läsa den boken på nya sätt varje gång av de här memoreringsprojekten jag har haft. Och det gillar jag att göra också. Det är väldigt avkopplande.
Gör du någonsin helt hjärndöda saker som inte kräver någonting av din hjärna?
Ja, ofta.
Som till exempel vad då?
Nej, men alltså att bara gå ut och dricka öl med några kompisar, eller är det hjärndött? Det var det du tänkte på.
Jo, det beror ju på vad man har för kompisar, men jag kan väl tycka att det blir ibland ganska hjärndött. Nej, men just det där som jag tänker att jag ibland brottas med att låta hjärnan vila. Men sen har ju inte jag samma kontroll över min hjärna som du har över din, så det kanske inte blir ett problem på samma sätt för dig att känna att nu måste det verkligen bara vara ja, en dålig tv-serie som handlar om poliser som vi har sett 315 000 gånger.
Nej, jag har svårt för det, men däremot så tittar jag ju liksom, jag har ju stort filmintresse och tv-serieintresse, men jag stänger ju av nästan direkt om jag tycker att det är dåligt. Mm. Så att jag har ju inte längre någon sån, jag har ingen tolerans för låg kvalitet. Nej. Men låg kvalitet likställer nu inte det med att det måste vara liksom von Trier eller Bergman. Men det måste ge mig någonting. Ja. Om det bara liksom finns där massproducerat bara för att finnas. Nej, då, och det är samma med musik. Radio har ju väldigt svårt för det, alltså kommersiell radio som ofta spelas när man är liksom på offentliga ställen. Jag får ju nästan panik, börjar klia på kroppen. Mm. Så det har jag svårt att liksom hantera. Det har jag ju lärt mig, men... Ja, det stressar mig mer än att inte göra någonting. En av de största livsförändringarna, på tal om det, vet vad det är? Nej. Är att jag har slutat spela. Jag har inte spelat någonting på 7 år.
Och då menar du spela...
TV-spel, datorspel, mobilspel. Totalt stopp. När jag slutade med det så helt plötsligt så steg livskvaliteten och produktiviteten i andra saker liksom genom...
Ja.
Jag tänkte på, de gjorde någon undersökning när de hade ställt frågan till folk så här, vad är du nöjd med i livet? Det var ju aldrig någon som sa, jo, du vet den där tiden när jag spelade tv-spel, det var så bra för mig.
Just det, men det här är ju intressant, för jag tänker, hur påverkar denna erfarenheten och den insikten dig i din relation till dina barn? För de spelar väl, gissar jag?
Ja, inte den yngsta. Han är mobilfri. Han älskar skärmar, men han har ingen tillgång till...
Nej, jag tänker
till
de som är lite större.
Som är större. Då är det ju så att han...
För det här är ju många föräldrars stora fight.
12-åringen, där är det ingen diskussion alls. Han tycker inte det är så kul. När han gör det så gör han det. Men det är inte en stor grej, faktiskt. Den största tyckte att det var väldigt roligt och spelade väldigt mycket. Och sen en dag så bara, vet du vad, jag tycker inte det är så kul längre. Så nu är jag en annan grej. Och så är väl också livet. Alltså, så var ju min barndom. Jag spelade jättemycket. Hade en Commodore 64 och satt med mina kompisar och liksom programmerade och spelade de här spelen. Och sen någon dag på högstadiet så bara, nej, nu ska jag spela gitarr istället. Och sen gjorde jag bara det.
Ja, för det var det som jag också kom på, apropå att sluta med saker. För det är också en sak som har fascinerat mig så mycket med dig, hur du... Och det har jag berättat för dig någon gång innan, att jag har en kompis som, när du och jag lärde känna varandra och jag pratade om det i något sammanhang, och han sa alltid, ja, du menar gitarristen. Och för mig var du inte en gitarrist, jag tänkte att han menade någon annan person. Till slut var jag tvungen att fråga dig, för det återkommer så många gånger, bara, vadå, har du spelat gitarr? Och då har du verkligen gjort det, men också bara tvärslutat.
Mm. Men det var en sån där, dels hade vi ett inbrott, så jag blev av med all utrustning, och det skedde 2 månader efter att jag fick mitt första barn. Så då blev det väl liksom att du gick in i den där bubblan, nu ska jag vara pappa, och då har jag inte tid att hålla på med musiken ändå.
För du gjorde såklart, du spelade gitarr på samma sätt som du gör allting annat, ja, i livet.
Ja, så
väldigt
är det.
Helhjärtat och väldigt...
Och jag hade ju rätt länge en, vad ska man säga, en liten underlägsen bild av mig själv som gitarrist, för att jag hade liksom inget naturligt medfött talang för musik alls. Jag hade liksom ingen taktkänsla, jag hade noll gehör. Alltså jag började verkligen med riktigt usla förutsättningar. Men blev ganska bra när jag la av. Och det roliga med, alltså, när jag säger ganska så brukar jag inte ta till. Riktigt bra var jag nog faktiskt när jag slutade.
Det sägs det när man frågar runt.
Ja, men jag hade hela tiden bilden om att jag var en träningsprodukt, som att det var någonting negativt. För jag hade ju inte den där talangen. Och man hade kompisar växt upp, vet, de bara plockade upp ett instrument och de kunde allting så lätt. Och jag fick verkligen, alltså, det var pannben och det var öva tills man till slut var bra. Men då var det fortfarande som att man på något sätt inte var lika bra, fast man var lika bra, för man var en träningsprodukt jämfört med de som hade talang. Och det där är väl något i samhället rent generellt, att vi värderar Jan-Ove Wallner över Jörgen Persson, för Gio, han har väl aldrig tränat, han har bara tagit upp ett rack och så är han en artist. Medan Jörgen Persson, ja, han har ju tränat sig till, fast det har ju alla, men vi värderar det på ett lite annat sätt. Nu idag är jag väldigt stolt över att jag var en träningsprodukt. Jag tänker att det är det som vi behöver fler av i fotboll, i musikbranschen. Ja, jag vet inte. Men jag tänker att det är en kvalitet som faktiskt...
En målmedvetenhet som är viktig att ha i dagens samhälle, när vi kan bli så lätt distraherade med.
Ja, men jag menar Micke Svensson. Herregud, har
gammal
du sett...
Gammal HBK-spelare.
Ja, träningsprodukternas träningsprodukt. Och det är ju en av de största förebilder jag har.
Saknar du musiken någonsin?
Nej,
att spela?
Nej,
det här är ju med så konstigt.
Så nu är ju musiken någonting jag konsumerar och upplever på det sättet. Men att ta upp gitarren och spela med till en skiva som jag gjorde rätt så länge, saknar inte det alls.
Nej, det är spännande. Jag lämnade ju, spelade ju på väldigt mycket hobbynivå i ett coverband som jag lämnade när jag flyttade till Stockholm. Och stod i replokalen med dem igen för bara några veckor sedan. Den känslan var helt... Jag har svårt för att förstå att man inte kan sakna det, för jag hade verkligen saknat det.
Ja, replokalen kan jag väl sakna till viss del, men det var ju också... När jag tänker på det så är det lite som saknar jag att göra lumpen.
Nej, och som sagt, du tragglar ju också så mycket. Jag är ju ingen tragglarperson, utan jag är ju mer den där som går på feeling. Så det är klart, det ligger inte så mycket jobbiga timmar bakom det för mig. Det är mer mycket lust liksom.
Ja, men för mig är det verkligen känslan av att när jag skulle göra det nu så är jag så mycket sämre. Och det är inte så roligt. Nej. Att veta hur mycket sämre jag är. Det är väldigt påtagligt så fort jag skulle röra en gitarr.
Ja, jag fattar. Ja, jag fattar det. Du, sista frågan är också jätteknasig att ställa till just dig. Men jag gör ju det ändå eftersom jag ska ställa samma fråga till alla. Vad skulle du vilja lära dig mer om?
Åh, herregud. Jag har faktiskt ett projekt som jag precis har inlett. Ja. Och det släpptes en bok på 90-talet som heter Vad varje svensk bör veta. Och den är väl på typ 700 sidor, någonting sånt. Och det innehåller just det, vad varje svensk behöver veta. Det är allting du behöver veta om ekonomi, om naturvetenskap, om kultur. Fram till 90-talet då. De har tyvärr inte släppt en reviderad ny utgåva av den. Men den tänkte jag att jag ska memorera för att skapa mig ett stort allmänbildningsskelett. Så att, ja, sen har man en grund för att lära sig allt det andra.
Gud. Vad har du för deadline på det projektet?
Nej, och det är faktiskt sånt. Jag har inte satt någon deadline. Det är bara rent lustprojekt. Så det är med mig nu på tåget när jag inte gör någonting annat. Så det är hela tiden någonting som jag nu kommer jobba för att skapa tid för. Men, så det blir på tågresorna. Men hur lång tid det tar vet jag faktiskt inte. Men visst, sen så pratar jag med mycket om mina minneskompisar. Och då är ju allting mätt i tid. Han som är världsmästare i minne hade lärt sig alla länders flaggor på en timme. Så han hade liksom tittat igenom dem och sen kunde dem efter en timme. Och då var det någon annan som sa, en timme? Pff, det ska jag slå. Och så var det någon annan som gjorde på 45 minuter, sen gjorde någon på 30 minuter, nu var det någon som hade gjort på en kvart. Så då känner man ju direkt, 14 minuter till världens flagga, det låter inte helt omöjligt ändå. Man kan ju rätt många från början.
Då berättar du inte för dem om den här boken, tänker jag. Så får den bli lite lust också.
Precis.
Du, tack snälla för att du kom till mitt köksbord.
Tack själv.
Du har lyssnat på Livet i landet, en fristående podcast producerad av mig, Linda Thulin. Det här är mitt försök att hitta ett nytt sätt att prata om Sverige och hur vi som bor här har det. Om du gillar det du hör så kommer det nya avsnitt varje måndag. Du kan läsa mer på livetilandet.se och följa Facebook-sidan Livet i landet. Där finns också information om hur du gör om du vill bidra till produktionen, till exempel via Patreon. Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka. Hej då!